Halleluja, tack Jesus. Ska vi be tillsammans? Far, vi tackar dig för att vi får vara här inför ditt ansikte. Kan vi resa på oss inför Herrens ansikte? Ja, Jesus, tack för att din härlighet är här. Vi känner det, vi märker det. Vi vet att du också lovat att vara mitt ibland oss. Det har du sagt i ditt ord, att du är här med din heligande, med din kraft. Och jag ber för var och en av oss som är här idag. Du vet precis vad vi behöver. Du vet vilka vi är. Du känner oss utan och innan. Och jag ber att din kraft ska komma över oss, Jesus. Jag ber att våra böner ska bli besvarade. Jag ber att vi ska få bli uppfyllda av hopp och tro och liv idag, Jesus. Jag ber särskilt för den som kämpar på ett eller annat sätt. Människor som har det tufft eller som upplever att det är liksom... Vägen är för svår just nu, men jag ber att du ska komma med hopp, liv och kraft in i varje enskild människas situation den här stunden. Och framförallt så tackar jag dig för att du kan frälsa människor idag. Någon människa som har gått bort ifrån dig, någon människa som ännu inte har sagt ja till dig. Tackar jag dig för att du är här för att möta just nu och frälsa, Jesus. Tack Gud för att du älskar varenda en av oss som är här idag, Gud. Tack Jesus för att det är ingen som du inte ser, utan du ser oss och du känner med oss och du gläder dig med oss, du lider med oss ibland och du vet precis vad vi behöver. Så jag tackar dig för att din kärlek ska fylla oss idag. Tack för att du förbarmar dig över våra liv, Jesus. Tack heligande. Tack för ditt ord som är levande och verksam. Tack att vi får tala ut ditt ord. Vi får läsa ditt ord. Vi får tro på ditt ord. Vi får stå på ordet. Och att vi får ta till oss ditt ord idag, Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigne er och varsågod och sitt. Som sagt, som jag sa innan, väldigt roligt att få möta er här idag som församling. Verkligen. Jag har den stora förmånen att få möta lite då och då gänget från LP här. Så, lite då i olika samlingar och möten som vi har. Så. Men just att få träffa församlingen, det är så kul. Gott att du är här idag. Och idag så är det som att jag har upplevt att Gud eller Jesus ställer en fråga till dig. Och den frågan är så här, väldigt enkel. Hur mår du? Hur har du det? Och vad är du på väg? Utifrån en text som jag ska läsa så är det lite någonstans där. Och då tänker jag inte liksom att Gud förväntar sig ett svar, ungefär som det är någon som frågar dig på kyrktorget, så här, hur är läget? Och då är det ganska lätt att bara slänga sig till med, ja men det är bra. Det är fine. Kanon. Det är seger, vet, alla såna här grejer som vi kör med. Men när Gud frågar dig, tittar dig rakt in i dina ögon och så säger han så här, hur mår du min vän? Hur har du det? Vart är du på väg? Då förväntar han sig mer än bara halleluja, för han känner ju dig. Han ställer en fråga och låt det svar, det som finns, det som är äkta hos dig får komma fram idag. Så ska han möta dig. Han ska möta dig. Halleluja. Ska vi säga det allihopa? Han ska möta mig. Ska du säga det? Jesus ska möta dig. Han ska möta mig. Han ska möta mig. Han vill möta mig. Amen. Ja, och vi lever ju också nu i en tid mellan påsk och pingst. Vi har ju precis för ett par veckor sedan firat påsk, talat om Jesu uppståndelse, död och hela lidandet och segern. Och sen nu så är vi på väg in i pingsten. Den helige ande ska komma starkt och den helige ande föll över lärjungarna och församlingens födelsedag och allt det där. Och så är vi nu i Bibeln, vi kommer in i en text här som ligger mitt emellan. Då har liksom påsken varit. Och Gud, Jesus har ju gett löften om att det ska komma någonting som lärjungarna ska be och vänta på. Och här någonstans möter vi lärjungarna nu mitt emellan. Väntans tider. Eller hur? Vi är ju ett väntans folk. Vi väntar på Kristus, att han ska komma tillbaka, eller hur? Den ska vi aldrig tappa. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Eller hur? Och hämta oss en dag. Vi ska få se honom, vi ska få skåda honom, vi ska komma till himlen. Så här. Sen kan man undra ibland, hurdana är vi egentligen? Hur är du på att när du ska liksom vänta på någonting? Det är inte alltid så enkelt. Jag tror faktiskt att med de här mobilerna och all uppkoppling och allt typ, har vi nog blivit sämre på att vänta än man var liksom för 50 år sedan eller 100 år sedan. Telefonen ska ju upp direkt så fort liksom det blir någon minut liksom där det inte händer något så här. Och därför kan det vara jobbigt för oss. Vi är liksom, vad väntar vi på egentligen? Ja, man kanske kan vänta på, du kanske sitter här och väntar på den rätte. Kanske är ditt största bönämne, Jesus. Eller så väntar du på Herren på något sätt. Du väntar på ett bönesvar. Du väntar på att han ska gripa in. Eller du kanske väntar på sommaren. Den här resan du har beställt. Eller vad det nu kan vara, så väntar vi på saker och ting. Och ibland så orkar vi inte att vänta för vi tycker det är jobbigt. Det händer ju ingenting. Och rent andligt kan vi hamna där också. Hallå, det händer ju ingenting. Gud, du har ju lovat massa saker här. Du har ju sagt i ditt ord och här står jag. Det händer ju ingenting. Och det kan bli ganska frustrerande. Och så kan det gå ut över vår tro. Och så känner vi så här, men han menade nog inte så, Gud. Det var nog bara jag som trodde det eller fick för mig. Och så dribblar vi bort det där. Att gå i tro på vad Gud har sagt liksom. Så det är där vi är någonstans. Och det är lätt att ge upp. Men du ska inte ge upp. Du ska inte tillbaka. Du ska framåt. Och sen tänkte jag också när jag satt där. Det är ju så, ni som församling är ju också någonstans i väntans tider här nu då. Med Jörgen som ni har avtackat. Och om ni kanske drömmer och tänker om att ja, men kanske Gud har en ny person som ska leda församlingen. Den väntar inte heller så enkel. Och det är många åsikter och tankar. Och någon vill det och någon annan vill det. Och någon tredje vill något helt annat. Oh, käre Gud, låt oss få uppleva din ledning i det här. Och då kan det liksom, då får man tänka att det ska vara Guds timing. Så då kände jag att jag skulle säga det till er som församling. Det här kommer bli jättebra. Det kommer bara vara liksom att Gud måste få hans timing. Så håll lugn, be, tjäna Herren med glädje. Håll församlingen högt så kommer Gud förse er med det som han vill. Så jag har sagt det också. Nu ska vi läsa Johannes, det 21 kapitlet, vers 3. Ja, vi kan nog läsa från början tror jag, va? Ja. Då står det så här. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Natanael från Kanan i Galileen, Zebedaios söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem, jag går ut och fiskar. De andra sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn, har ni inget att äta? De svarade, nej. Han sa, kasta ut näten på högra sidan om båten så ska ni få. De kastade ut näten och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig för han var inte klädd och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt ifrån land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp näten på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick näten inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram, tog brödet och gav dem. Och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått ifrån de döda. Nu är vi alltså här någonstans mitt emellan. Om vi nu tänker oss lärjungarnas situation så hade de precis levt sin dröm. De hade fått sina liv förvandlat. De hade sagt ja på Jesu kallelse, precis som du också har gjort. Jesus har kallat dig att följa honom. Och lärjungarna, de hade sagt ja till Jesus. De hade fått vara med om de mest fantastiska sakerna som de hade, som en människa nästan kan vara med om. De hade sprängt allt av deras religiösa tänkande. Och de hade följt Jesus och sett det här fantastiska ske kring honom. De hade lämnat sina familjer, sina jobb, allt hade de lämnat. Och så hade de nu vandrat med Jesus i 3 år. De hade själva fått vara med och liksom testa det här att vara lärjunge. Att ge sig ut i det här uppdraget som de sedan skulle få leva med. och de hade sett att det fungerade. De var så glada när de kom tillbaka. Jesus, till och med demonerna lyder oss. Så här. De levde verkligen här i en dröm. Och det var Jesus som var det här hoppet och livet och framtiden och allt för dem. Men så hände ju det här som är påskens budskap. Allt det där bara rycks ifrån dem. Och de förstår inte vad det är som händer. Messias, Jesus, han som kom till oss, han som profeten har talat om i alla tider, han kommer in här, han skulle bli våran Gud. Och nu är han borta. Han är död. Det hade ju naturligtvis gått rykten om att han var uppstånden, och det står ju också i texten att han hade visat sig för dem tidigare, men de hade inte förstått. Det var som att den här förvirringen var som en enda stor, liksom, de förstod inte, de såg inte i alla fall med sina ögon och med sin ande att det var faktiskt Jesus de hade mött. Så vad är det som händer då? Jo, de drar sig undan, de blir förvirrade, de är rädda. Var detta allt? Hur blir det nu? Där var man. Där är lärjungarna nu. Det är ganska liksom, det går ner i någon, ifrån att vara på toppen här och fantastiskt liksom. Ett liv med Jesus. Så är man någonstans här i en stor förvirrad känsla. Och det, jag tycker texten också har den här lite så här, inte sorg men ändå lite så här. Det finns en känsla i texten av uppgivenhet. Då säger Petrus i tredje versen: jag går ut och fiskar. Det står för någonting. Och det är inte så här, lite så här glada slagdängan som Per Gessle har skrivit. Utan det här är lite, det känns lite tyngre när han säger det, Petrus, i texten. Liksom på en utandning. Ja, jag... Det han säger egentligen är att nu går jag tillbaka till det gamla. Jag går tillbaka och sätter mig i båten igen. Det var inte mer än så här. Det blev inte som vi kanske trodde. Nu går jag tillbaka igen. Och så följer de andra med. Det är där vi är nu i texten. Man kan känna det här tungmodet någonstans. Det finns något uppgivet. Och jag tänker att ibland så lockas vi att gå tillbaka till någonting som vi kom ifrån. Människor som vi jobbar med i LP har ju ett väldigt tydligt förr och ett tydligt nu. Alltså man har levt verkligen i misär, i mörker, i missbruk, i problematiken, i kriminaliteten. Och så får man möta Jesus. Och Jesus blir verkligen den stora skillnaden för de här människorna. Det är liksom, innan jag mötte Jesus då var jag i det mörkret. Nu mötte jag Jesus och nu lever jag. Det här är ju fantastiskt. Och så lever man ett helt nytt liv. Men frestelsen finns ju där hela tiden. När saker och ting inte alltid går som det ska. Eller. Det finns trigg och det finns frestelser och att man ska gå tillbaka igen. Det finns en dragningskamp hela tiden. Och där finns ju, vi är ju där någonstans lite till mans. Att djävulen lockar oss. Precis det bibelord som vi läste här. Den, liksom han kommer slakta, stjäla och förgöra. Det finns ju en som är på dig hela tiden. Att du ska tvivla. Att du ska tänka, men det var nog inte till mig. Det var nog ingenting. Och särskilt när tiden går och det blir en väntan och ingenting händer. Så är det så lätt för oss liksom att ge upp och gå tillbaka. Så det är det vi ser här. Att de går tillbaka, Gud. Jesus hade ju inte det uppdrag. Han hade gett dem ett annat uppdrag. De skulle ju inte tillbaka. De skulle leda, liksom, fylld av helig ande, så skulle de leda den första församlingen. Och Petrus inte minst, han skulle ju vara liksom ledaren för det här. Han skulle inte tillbaka, men de gick tillbaka. Vi kan se flera exempel på det här. Israels folk som var fångna i Egypten, det är ju en bild på frälsningen. När de kommer ut ur liksom fångenskapen och liksom på väg i öknen till det förlovade landet, då är ju öknen den här tiden av väntan. De väntar på det som Gud verkligen har lovat. Men det som är så skönt att se det är att på vägen till det som Gud verkligen har lovat, så får de ju se Guds mirakel hela vägen på ett sätt. Men till slut ser de ju inte det. Och så börjar de längta tillbaka igen. Ja, men det var ju bättre. Kan vi inte tillbaka igen? Så det är ju en dragningskamp någonstans. Men Gud vill inte att vi ska tillbaka till det vi kom från. innan vi blir frälsta. Han vill inte att vi ska tillbaka till de där tankemönstren som vi då hade. Eller till det destruktiva. Eller till det som du har kämpat med att lämna för att bli en bättre människa. Utan Gud vill att vi ska växa som andliga varelser och bli mer lika honom. Så vi ska inte tillbaka. Ingen ska tillbaka. Ja, men Gud har ju satt upp en stor röd liksom sån här trafikljus. Det är rött hela tiden. Det kommer aldrig bli varken gult eller grönt. Det är rött. Det är stängt. Du ska inte dit. Du ska framåt. Och det är ju det som, men vi lockas. Men Abraham, han hade fått det här löftet också. Att han skulle bli ett stort och mäktigt folk. Men barnlös som han var. Så börjar en lång, lång väntan. På det här löftet som Gud har gett honom. Ja, men då löser han ju detta själv. Han går till sin bihustru. Ser till så att hon blir havande. Han har skyndat på Guds löfte istället då, va? Och det är inte så konstigt. Och så, vi är ju sådana vi människor när vi hamnar i den här väntan. Att, så här, vi har Lots hustru som vänder sig tillbaka. Alltså, ni känner till de här berättelserna. Vi ska framåt och vi ska inte tillbaka. Och så står det i texten att den natten fick de ingenting. Ännu längre ner i källan. Det som vi trodde vi kunde. Det som ändå var vår grej liksom. Det funkar inte det heller. Nu är det ännu mörkare och dystrare. Vi ska inte stanna vid det mörka. Sen så kommer det här fantastiska som står i vers 4. Det är makalöst. Men tidigt på morgonen står Jesus vid stranden. Halleluja. Men tidigt på morgonen står Jesus vid stranden. Där vänder hela berättelsen. Det är kontrasternas kontrast. Ifrån mörker till ljus, ifrån källaren till balkongen, om man nu får säga så. Wow, vilken förändring de får uppleva. Natten kan vara mörk. Det kan kännas riktigt mörkt. Men här står Jesus på stranden. Tidigt på morgonen. Du vet, Guds nåd är ny varje morgon, säger Bibeln. Varje morgon som du vaknar så står han där. Varje morgon, eller varje situation som du upplever mörk, tung, svår, så är han där. Solen går upp varje morgon. Den har gjort det så ända sedan Gud sa, var det ljus. Så har den gått upp varje morgon sedan dess. Tidigt på morgonen, det är en profetisk bild någonstans, så står Jesus där vid stranden. Vet, lärjungar kommer liksom med hela det här bagaget som jag har försökt beskriva i deras mindset. Inte en enda fisk. Ute på natten så kommer de in tidigt på morgonen. Och så ser de att det står någon där. De förstår ju inte vem han är. Men han står där. Och det är så det kan bli för oss också. Mitt i vårat mörker, mitt i det svåra, så ser vi inte att han är där. Vi har hört om det, vi har läst om det. Vi har upplevt det tidigare. Men just i den här situationen så är det så svårt, det är så mörkt. Jag kan inte se honom. Men han är där. Så vad som händer i texten här då. Så ställer Jesus en fråga ju. Han säger, mina barn, har ni något att äta? Och vad är det han egentligen säger? Nu kommer vi till den här frågan som jag nämnde om i början. Mina barn, har ni någonting att äta? Säger han i vers 5. Och det här ordet, jag brukar använda det för jag tycker det är så starkt. Det här, när han just svarar det här, när han just frågar mina barn. Han använder det uttrycket vid några tillfällen i Nya Testamentet. Som i sin grund betyder liksom samma uttryck som en förälder som för första gången ser sitt nyfödda barn. Alltså den känslan har Jesus när han ser lärjungarna komma in med båten och liksom han säger till dem, mina barn, hur är det? Hur mår ni? Var är ni på väg någonstans? Alltså det är så mycket kärlek som flödar ut ur honom där. Och där kommer lärjungarna. Och jag tänker så här också, han verkar vara ivrig att säga det här till de här lärjungarna. Det står i texten att de var 100 meter ut. 100 meter på sjön, det är ju en bit. Han kunde inte liksom hålla sig. Han ville få ut den här kärleken. Han såg ju hur de hade kämpat. Han visste ju vilka de var, vad de hade för bakgrund och i bagaget och alltihopa. Och när de är på väg in där så tänker han luta sig fram där i vattnet. Så bara ropar han ut. 100 meter och bara, hallå mina barn! Det är så mycket kärlek i det. Och det är ofta ett ord som Jesus använder, som jag sa innan, i vissa sammanhang när han pratar. Liksom, mitt barn, dina synder är förlåtna. Var lugn mitt barn, känn ingen oro mitt barn. Och han ställer ofta frågor Jesus på det sättet. Och så fortsätter han ropa, kasta ut näten på högra sidan. Och de gör det. Och då, det jag tänker här, det är att Jesus, han har ett ord in i varje situation. Han skulle lika gärna kunna säga, men kom in här nu då. Kom in här och säg något annat. Nej, ut igen och kasta på högra sidan. Så Jesus Kristus, han har ett ord in i varje situation. En lösning på det som inte fungerar. Han säger och det blir. För det är det som är ordet. Hans ord. Han säger och det blir. Sen att vi undrar, när ska det hända? Det är vårt problem. Men han säger och det blir. Så är det. Och han har också ett ord till dig i din situation som du befinner dig i just nu. Vad det än är du behöver, vad är det än du längtar efter, vad det än du ber om, vad är det än du har liksom sökt Gud för, vad du än känner dig frustrerad för. Så har han ett ord in i din situation. Kan hända att du redan har fått det ordet men det kanske inte har landat. Men du ska söka det ordet som han har in i den här situationen. Det står i Bibeln i Psaltaren att han sände sitt ord och botade dem. Alltså det finns ett mirakel i det ord som kommer från Guds mun in i olika situationer. Och här kom det ett ord, kasta ut näten på högra sidan. Och egentligen så spelar det ju inte någon roll överhuvudtaget att man, när man är ute och fiskar, om man lägger ut näten på vänster, höger eller vänster sida. Det har ju ingen betydelse. Men i den här situationen så har det all betydelse. Därför att det var Jesus som sa det. Bara därför har det betydelse. Att liksom lyssna på hans ord in i den här situationen och så gör jag som han säger. Även om det låter jättekonstigt, vad då ska vi ut igen? Jesus, vi har varit ute hela natten. Spelar det någon roll om vi slänger ut näten här eller där? Men det verkar inte vara någon liksom argumentation, utan här, okej, man ger sig ut och så gör man om hela proceduren och så kastar man ut näten på den sidan Jesus säger. Och så blir det ett mirakel. En väldig skillnad för dem. Och det handlar om att gå på det Jesus säger in i den situationen. Det är Jesu ord som är skillnaden in i våra liv. Det är Jesu ord och det han säger till oss som vi håller fast vid. Ibland säger Jesus stopp. Ibland säger han gå. Ibland säger han ja, ibland säger han nej. Han säger att han älskar dig. Han säger att han är med dig varje dag. Han säger att du är dyrbar för honom. Han säger att du är förlåten. Och han säger att han vill bota dig, han vill befria dig, han vill leda dig, han står vid din sida. Det är mycket han redan har sagt till oss. Som vi behöver få in på insidan så att det blir min sanning. Det finns ett tv-program som heter det, va? Min sanning. Men alltså, Gud har sagt så mycket i sitt ord som behöver bli min sanning. Som jag kan stå på när saker och ting liksom vacklar eller blåser i mitt liv. Det är därför vi har söndagsskolan, att vi får mata in Guds ord i våra barn och att de får leva med det här och det får bli liksom på djupet. Och så sitter vi här medelåldern kanske, eller man som mig, 53 år gammal, och fortfarande vacklar ibland när saker och ting händer. Men låt ordet liksom sjunka ner i ditt liv och ägna oss mycket åt det han redan har sagt. Och som ibland, som i den här situationen, så kommer ett specifikt ord, gör så, och så gjorde de så. På Jesu ord så sker det här miraklet. Näten blir fulla. Och sen då så när de är på väg in igen så säger den lärjunge som Jesus älskade, alltså Johannes. Han säger ju det om sig själv, han har en god självbild. Jesus älskar mig mest. Han älskar alla med mig lite mer. Det är väl en god självbild att ha. Jag tror alla kan säga så. Ja, han älskar dig med mig lite mer. Men han älskar alla människor naturligtvis. Men Johannes säger så här. Det är Herren som står där. Och när Petrus får reda på det här, då blir han ju... Det är som att någonting bara händer. Och jag har funderat lite grann på det. Varför är han så drastisk? Varför kan han inte vänta de här 100 meterna? Varför kan han inte vänta de här metrarna innan liksom så här? Han upplevde att han hade saker och ting ouppklarat naturligtvis med Jesus. Tänk att gå med den skulden och den skammen. Att jag var den som förrådde Jesus. Jag var den som gjorde så att allting det här som vi har byggt upp, allting det här vi levde i, det liksom bara försvann. Jag hade varit, och så plussa på det här att man var kanske den som hade den högsta bekännelsen om vad, vem man skulle vara och vad man skulle utföra och att man aldrig skulle svika. Och sen helt plötsligt så bara hamnar man i det här mörkret av att det var jag som förrådde Jesus. Och sen bara försvinner han. Gick inte att klara upp. Jag kan inte prata med honom. Var är han någonstans? Och helt plötsligt... För tidigt på morgonen så står han där vid stranden. Det tror jag är en av orsaken till min tolkning. Varför kastar han sig? Varför gjorde inte de andra likadant? Eller varför väntar han inte? Han var så desperat på att göra upp med Jesus. Att säga de här sakerna, förlåt. Han kastar sig i vattnet och liksom tar sig in där och blir av med skammen och skulden. Denna fruktansvärda känsla av att ha förnekat får han lämna där hos Jesus. Du kanske bär på skuld och skam för något i ditt liv. Jesus står här nu. Det står i Bibeln att för den som är i Kristus finns ingen fördömelse. Låt den bara rinna av dig. Förlåtelsen är fullkomlig, fulländad och den är till för dig. Varje dag. Så här sker ett mirakel. Sen när de då kommer i land, i 8:e versen, så ser de där att det har varit en eld och de ser en glödhög. Och någonstans så tänker jag så här att kallelsen kommer tillbaka. Till allihop. För var var det någonstans Jesus kallade dem första gången? Jo, det var ju här vid Genesarets sjö. Jag tänker att men här kom det tillbaka. En upprättelse av Petrus. Kallelsen kommer tillbaka igen. Det som Gud en gång och Jesus en gång hade sagt till dem kommer tillbaka. Och så står det så här att de lämnar allt. Och så följer de Jesus. Och får den här framtiden som Gud, som Jesus hade talat ut till dem igen tidigare. Så den här texten talar till oss idag. Den säger till oss att inte ge upp. Den säger till oss att hur kört det än verkar så står Jesus där. I mörkret. Han vill förnya din kallelse. Han vill låta den här lågan tändas i ditt liv igen. Som fanns i den här glödhögen. Det ska glöda, det ska blomstra och det ska brinna i våra hjärtan. Och välkommen till Jesus. Han står här nu och skiner för dig. Så här. Du kommer till Pingstkyrkan en söndag. Vi läser om Jesus. Och han träffar dig rakt in i ditt liv och säger, hur mår du? Hur har du det? Vad är du på väg? Vill du böja ditt huvud så ber vi lite. Jag bara tackar dig Jesus för att du är här just nu. Jag tackar dig för att du älskar oss och du vill oss bara väl. Och det finns så mycket kärlek i den här frågan som du har till oss. Om hur vi mår, hur vi har det och vart vi är på väg. Du vet ju allt redan och du känner allt. Men att vi kan få ge respons på den frågan. Utifrån det perspektiv där vi befinner oss. Någon kanske bara behöver komma ut i tårar just nu. Bara gråt. Bara låt helig ande bara komma över dig. Och låt bara tårarna komma. Eller du kanske bara vill be, tala i tungor, du kanske vill böja dina knä. Låt den helige ande komma över dig och ge respons på den frågan som Jesus har till dig. Halleluja, välsignelse över församlingen idag, Gud. Välsignelse över oss alla. Halleluja, jag bara tackar dig för det, Jesus. Var finns du någonstans i den här salen som upplevt det här mörkret? Och vakuumet, tomheten av, liksom, vad är Gud någonstans? Det händer ju ingenting. Och du är på väg att ge upp, du är på väg att lämna och gå tillbaka. Och nu sitter du här och utmanar Gud dig och vill bara ge dig en hälsning. Att du ska inte tillbaka. Jag ska ta hand om dig. Från och med nu så börjar någonting nytt i ditt liv. Var finns du? Bara räck upp din hand. Så ska jag be för dig. Om kraft att hålla ut. Bryta igenom. Du kan bara lyfta upp din hand. Så ska vi be. Gud välsigne dig och dig och dig och dig och dig och dig. Gud välsigne er allesammans. Är det någon mer? Gud välsigne dig också. Kanske någon på läktaren här. Gud välsigne er alla. Gud välsigne oss. Är det någon mer som känner att jag vill bryta med dig, jag vill framåt, inte bakåt, så ska jag be för dig också om kraft. Gud välsigne dig också, dig med. Gud välsigne er allesammans. Ni kan ta ner era händer. Nu ber vi. Fader, jag ber för varje person som har lyft sin hand här inne. Tack för att du älskar de här människorna, varje en var en, och du har sån passion att de här människorna ska hamna rätt i livet och gå dina vägar. Jag ber dig, Jesus, att du låter en dörr stängas bakom dem, att ingen ska tillbaka, ingen, i Jesu namn så stänger vi den här dörren. Och jag tackar dig för att du ska bara som att rulla ut den här mattan liksom och bara visa vilken väg man ska gå framåt. Närmare dig och in i det som du har tänkt, Fader. Du, jag ber för dem som kämpar med tankemönster, som kämpar med destruktiva tankar, saker som man hamnar i men som man inte vill. Men jag ber om kraft att ta sig ur det, Jesus. Jag ber om kraft att gå vidare, Jesus. Jag ber om kraft att lämna. I Jesu namn. Jag bara tackar dig för det, Jesus. Jag tror också att du finns här idag som känner dig lite som Petrus, som är svik. Du har svikit, du känner fördömelse. Och därför så är det mörkt. Och jag skulle vilja också bara, om du vill ge det till känna nu medan alla blundar så här. Och bara lyft upp din hand så ska jag be för dig. Jag ber om ljus, ber om att bryta fördömelsen över ditt liv. I Jesu namn, så bara lyft upp din hand ska jag be för dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig och dig också. Halleluja. Gud välsigne dig också. Gud välsigne dig med. I Jesu namn. Halleluja. Det finns så mycket som vill fördöma oss. Djävulen lägger på oss. Ni kan ta ner era händer. Djävulen lägger på oss fördömelse. Och den är inte från Herren. Den är inte från Gud. Som jag sa innan. Det finns ingen fördömelse. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Så därför så vill jag bara tala ut frihet för dig. Frihet över ditt liv. Jag vill att du ska i Jesu namn bara bli av med din fördömelse. I Jesu namn, frihet. Jag ber för de här personerna, Jesus. Som känner fördömelse för saker och ting i sitt liv. Jag ber att du löser ut. Du bara befriar. Tack Gud i Jesu namn att det ska bli lättare att andas, lättare att leva. Axlarna ska få liksom komma upp igen och de ska få känna friheten ifrån den här fördömelsen. I Jesu namn jag ber. Halleluja, det finns ingen fördömelse. Var fri i Jesu namn. Var fri i Jesu namn. Halleluja, halleluja. I Jesu namn. Vi ska be för varandra här nu. Vi är ju en pingstförsamling, vet du, och då måste vi ha tillfälle att släppa fram människor för förbön. Så lovsångsteamet kommer gå fram här och leda oss i lovsång och vi går in i bön. Och när vi gör det så tänker jag att vi reser på oss i hela kyrksalen. Och så kommer förebedjarna fram och ställer sig här framme som brukligt man gör här i församlingen. Och så kommer du fram som längtar efter Jesus. Du kan ta den här bilden framför dig, liksom att Jesus står där vid stranden här. Här står Jesus nu. Och du som känner desperat längtan, bara efter mer om honom. Få uppleva helig ande, få uppleva helande. Någon vidrörning, någonting, bara kom. Och låt inte liksom vänta, utan bara kom. Du som vill, du som längtar. Så ska vi ha en stund av förbön där Jesus ska få göra sina mirakler i ditt liv. I Jesu namn. Så vi sjunger och vi ber för varandra. Välkomna fram till förbön. Och liksom bara låt det flöda nu och känn dig frimodig att sök Gud. Sök förbön i Jesu namn. Amen.